Hej och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig över Skype hittar vi min vän och kollega Oskar Axelsson. Hallå Oskar.
Hej Filip.
Hej, det känns alltid nu så formellt när jag säger så. Men du måste ju komma in på något sätt. Hur är läget?
Jo, det är bra. Lite trött, men annars är det väl fint.
Hur var julen?
Jo, den var bra. Lugn och sansad. Inte så där överdrivet mycket släktmiddagar och dylikt.
Vart en bra jul?
Ja. Hur mår Filip och hur har julen varit?
Jag mår bra. Tackar som frågar. Julen har varit bra också. Var först hos mina svärföräldrar i Västerås, och sen var jag hos mina föräldrar i Värmland, och nu är jag i min familjs stuga faktiskt. Så jag är inte hemma i mitt kök Hisingen, eller på Hisingen, utan jag är på en liten stuga här som ligger precis vid Vänerns kant, kan man säga, utanför Mariestad. Och det blåser något så inåt hovete. Okay. Så jag blickar ut här och jag ser sjön är, du vet vad heter det när det är såna vita, man säger att det går gäss på sjön. Ja. Förstår, vet du vad jag menar då? Ja, så är det. Och träden blåser som satan. Och så börjar det bli lite mörkt. Men det är bra. Det är lugnt. Det är lugnt och skönt. Jag är här och jobbar lite på min hemtenta i skolan. Och dricker lite kaffe bort emellan. Och dricker lite folköl om kvällarna. Så det är lugnt. Det är lugnt och städat.
Du och dina folköl.
Det är så jävla gött, va?
Det är ju inte det.
Jo. All right. Du, med det sagt. Ska vi prata lite fotboll, eller?
Ja, det vore ju bra med tanke på att det är en fotbollspodcast kanske.
Touché. Jag sa ju det till dig innan vi började spela in att jag har en liten specialtanke med det här avsnittet. Jag kan säga det nu också till lyssnarna att vi kommer dela upp det här avsnittet i tre olika delar. För det är faktiskt så här att vi spelar in det avsnittet måndagen den 30 december år 2019. Och det är näst sista dagen på det här årtiondet, på det här decenniet. Så vi sa ju det, du och Oskar, att vi ska försöka lite grann summera det här decenniet med att vi ska plocka ut en varsin, vad ska man kalla det, decenniets elva, drömelva.
Yes.
Och diskutera lite fram och tillbaka och sådär, det här decenniet. Sen tar vi en liten kort break och sen ska vi prata om de här matcherna. Vi har ju inte spelat in podcast på skitlänge med tanke på att det var jul och sådär. Så vi har lite matcher att prata om och lite så. Och sen tar vi en liten ytterligare break. Och sen är det bara att blicka framåt mot nästa år, kommande matcher, silly season. För det är ju, trots att resultaten har varit lite si och så kan man väl säga, så är det ju, tycker jag i alla fall, att det är ganska, det känns ändå liksom så här positivt och spännande tider framför oss. Så det ska vi ta lite grann i del 3. Så, nu har jag gjort det pedagogiskt och skitbra. Känns det bra för dig, Oskar, att vi delar upp det så här?
Ja.
Gött. Bra, då börjar vi helt enkelt med den här första delen som vi ska summera. Det är alltid så här, det är svårt att summera ett decennium för det är 10 jävla år, det är 10 säsonger. Men vi sa ju det att vi ska ta ut varsin decenniets 11. Vi kan ju börja där. Det är lite kul lek.
Ja, kan man börja med att säga att vilka dåliga yttrar vi har haft det här decenniet.
Ja, det här har vi pratat om.
Skulle jag vilja börja säga.
Tidigare att, idag.
Ja, men för om man skulle ta ut decenniets formation, den formation som vi har spelat mest, så är det ju ändå ett 4-2-3-1 kan man ju säga. Det är ju definitivt decenniets, inemellan med en 4-3-3 ibland, men mest 4-2-3-1.
Absolut.
Men det är jättesvårt att hitta yttrar om man ska spela 4-2-3-1.
Det var intressant. Det här leder vi ju utsökt in på din elva. Vill du börja?
Det kan jag göra.
Vad har du för uppställning nu då?
Ja, såklart, eftersom Vi vet ju alla som har lyssnat på podcasten vet ju att jag är grymt bra på Football Manager. Och med det vi har att jobba med det här decenniet så måste man ju ställa upp en diamant. Det har aldrig fungerat i verkligheten för Arsenal, men i spelvärlden. Och eftersom vi ändå tar ut en elva över, så vissa av de här spelarna har ju ändå inte spelat tillsammans med varandra. Så därför får jag ju fria tyglar och leka med tanken att det här hade funkat i verkligheten.
Sant.
Därför tänker jag inte ställa upp en 4-2-3-1, utan jag kommer
Nej.
ställa upp en 4-1-2-1-2.
Just det, som en diamant, ja.
Ja,
Ja,
och då
intressant. Intressant.
i mål så ställer jag Wojciech Szczęsny. Och sen ställer jag upp en fyrbackslinje med Sagnia, Koscielny, Mertesacker. Och det svider att säga det, men jag får nog ändå välja Monreal över Gibbs. Sen så ställer jag nog upp vår nuvarande coach på det defensiva mittfältet, Arteta. Det är också någonting som hänger ihop det här årtiondet, att vi har inte haft så konsekventa spelare som varit bra under så lång tid. Men Arteta fungerade ju bitvis bra som defensiv mittfältare, även om han kunde frustrera mig väldigt mycket under sina spelande dagar. Men nu har jag ju mina fria tyglar och tar ut bra lekkamrater till honom, vilket de här har jag inte spelat med så mycket kanske.
Nej.
Och då ställer jag Cazorla och Ramsey framför, och sen så blir det Özil som tia. Och sen blir det ju inte optimalt då, utan Sanchez får ju faktiskt gå in i anfallet tillsammans med Aubameyang.
Det är inget dåligt lag.
Nej, det är ju det här. Det är inte det mest defensiva mittfältet kanske, om man säger så, men jag tycker det är väldigt svårt att ta ut över årtiondet en balanserad elva. För är det någonting vi har haft problem med så är det just att ha en balanserad elva. Och sen har vi aldrig haft en under det här, vi har inte haft en defensiv mittfältare som har fungerat under längre tid. Och man kan ju bara jobba med det man har. Så att jag tänker ju att det här är ett så bollskickligt mittfält så att de behöver inte vara så bra defensivt.
Nej. Vilka hade du på dina två, liksom framför Cazorla? Nej, vad säger jag? Framför Arteta men bakom Özil. Vilka hade du där, sa du? Cazorla och
Ramsey.
Ramsey. Ja.
Det här
Det är ett
hade...
fint jävla lag.
Ja, sen är vi inte... Sanchez är inte optimal som anfallare. Jag slänger in en liten brasklapp att det går att tvista det här laget lite om man ser hur vi har spelat under det här. Om man vill göra om det till en 4-2-3-1 så kan man ställa upp en defensiv trio med Cazorla och Arteta. Så får man putta ut Ramsey på en kant där
Ja,
han ju
just det.
faktiskt spelade. Han spelade ju på högerkanten bland annat en av de bättre matcherna som vi har gjort under det här årtiondet, som du och jag var på när Arsenal vann mot Liverpool. Med
Ja, med 4-1 hemma.
ja,
Säsongen,
då
vänta, säg
spelade...
inte. 14-15.
Precis.
Just det.
Då var nästan den elvan som vi pratar om nu. Då var det bara en sån parentes då. Det var Ospina i mål, Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal, Coquelin, Cazorla. Och sen var det så var det Ramsey, Özil, Sanchez och Giroud på topp då.
Just det.
Men ja, så att det går ju då. Jag tror ju att den här elvan hade gjort sig bättre som en
Diamant.
ja.
Ja, just det. Det är intressant det du säger med den defensiva balansen på mittfältet. För egentligen det bästa defensiva mittfältet vi har haft, eller balansen där, det är ju Cazorla Coquelin tillsammans, tycker jag, under det här decenniet.
Ja, det tycker jag med. Problemet är ju bara att hur länge var det bra? Det var ju bra i ett halvår, ett år liksom. Så att det var ju så kort tid, så jag tycker det är väldigt svårt att säga att även om det var kanske decenniets bästa. Jag menar, det känns ju fel för mig att ta ut Coquelin i decenniets elva. Även om det
Ja,
var...
nej.
Man tar ju inte ut Coquelin i decenniets elva.
Nej, utan det blir Cazorla i så fall. Men det, nej, de två spelar väl ihop. Det var väl säsongen 14-15 och sen 15-16 och sen var det väl säsongen 16-17 när Cazorla gick sönder. Det var ju då det krackelerade. Så det var väl i alla fall två säsonger, en och en halv som de
Ja,
som det.
de började spela tillsammans på våren.
Det stämmer. Så att
Våren
en och en halv
15.
säsong då. Nej, vänta,
Ja,
två.
för
Ja.
jag skulle säga att det är ungefär ett år som det fungerade bra,
Ja, okej.
möjligtvis. Men i alla
Ja.
fall, jag skulle säga kalenderåret 2015 fungerade bra. Sen skulle jag nog
Ja.
inte vilja sträcka mig längre än så. Jag har
Aha,
för mig att det
okej.
var en del skador däremellan också. Sen vill jag ju även säga det att Ramsays bästa säsong, det var ju när han
Ja.
hade Arteta bredvid sig. Och
Ja,
Özil
det är
framför
sant.
sig.
Ja. Ja, det var fina. Då har du helt rätt i. Ska jag dra min elva?
Ja.
Jag gjorde ju så som du sa, att alltså decenniets formation, som sagt, eller vad du sa, 4-2-3-1, det är där jag spelar mest. Så det är faktiskt det jag har rättat mig efter. Så jag ställer upp med 4-2-3-1. I mål har jag, precis som du, Chesney. Jag har högerback, har jag Bellerin. Mittbackar, Mertesacker, Koscielny. Vänsterback, Monreal. Så det är högerbacken där som skiljer oss so far. Och sen, i mina två sittande, så har jag faktiskt Cazorla och jag har Aaron Ramsey. Det är ju inte de... Cazorla är ju så vansinnigt så jävla bra. Så att jag vet inte riktigt hur det här skulle funka i praktiken, så att säga. Men ja, det är skitsamma. Det skulle vara en drömelva. I praktiken så vet jag inte hur det skulle funka riktigt. Det är ju ingen där som liksom är den så här superdefensiv, säg Arteta, säg Coquelin. Men som sagt, med tanke på att Cazorla var så jävla bra så jag vet inte. Men det är i alla fall Cazorla och Ramsey, två sittande. Och så sen har jag mina tre offensiva. På vänsterkanten börjar jag nu. Har jag Alexis Sanchez som tia, Özil. Och sen på högerkanten så stod jag och valde mellan, för som du var inne på så har vi haft så här bristfälliga yttrar det här decenniet. Eller hur?
Ja.
Ja, så du var inne på, och om du skulle göra om din formation till en 4-2-3-1 och skohorna in Ramsey på högerkanten.
Ja.
Jag har faktiskt skohornat in Thomas Rosicki, som var en personlig favorit till mig, eller fortfarande är, när han
Ja,
spelar i
det
Arsenal
måste jag
och...
ändå säga att precis när du började prata om detta så satt jag och kollade på lite gamla startelvor och så såg jag just Rosicki, så tänkte jag, just det, Rosicki ja.
Så att han... Jag var också inne på faktiskt på att ta in Theo Walcott, just för att han är en renodlad högerytter. Och han har, om man kollar på det, jag ska faktiskt ta upp det här snart, liksom statistik över decenniet, så är han i topp gällande både mål och assist. Men samtidigt så hade jag inte liksom, jag hade inte samvete att ta ut Walcott, utan då gick jag för Rosicki istället, mest för att han är en personlig favorit. Och högst upp som tia har jag Aubameyang, som
Ja.
har slagits i stort sett. Han har väl gjort rekordmycket mål på rekordkort tid, om du förstår vad jag menar, sen han kom.
Sen han kom nu så har han gjort 45 mål i Premier League och det är mer än Aguero, det är mer än Kane, det är mer
Ja.
än Jamie Vardy.
Och nu
Ja.
minns jag inte vilken siffra det var, men han är ju snabbast i Arsenals historia på att göra typ, var det 20 mål kanske? På x antal matcher, nu minns jag inte riktigt. Men det känns svårt att peta Aubameyang från det här laget, trots att han ändå bara spelat inom situationstecken, bara spelat i två år blir det nu. Det är inte två hela säsonger. Han kom ju för 2 år sedan och spelade halva 16-17
Ja,
och
men då
sen
kan du säga
hela...
att han har spelat två,
Ja,
ja,
två.
tre, ja, jag förstår vad du menar.
Ja, han har spelat en hel säsong och två halva säsonger so far. Men det är i alla fall Aubameyang, striker
Ja.
i mitt lag.
Ja. Jag har faktiskt en elva här, på tal om att du pratar om Rosicki. En annan bra
Aha.
match som Arsenal gjorde under decenniet. När Arsenal vann med säsongen när Özil kom till klubben. För jag
Ja,
funderar, satt ju
13-14.
precis, jag satt precis och funderade på hur ställde vi upp då? För ja, det var ju lite, jag minns ju att det var lite snack om hur får vi in Cazorla och Özil och ja. Men då ställde vi i alla fall, då vann vi med 2-0 hemma på Emirates. Väldigt bra kväll på Cheers, vill jag minnas.
Mot.
Mot Liverpool.
Aha, ja.
Aaron Ramsey och Cazorla gjorde mål.
Ja.
Det var ju då Arsenal ledde ligan hela hösten.
Ah, just det.
Ja, men då hade vi i alla fall Chesney i mål, Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs. Och sen hade vi ett sittande mittfält med Ramsey och Arteta. Och sen hade vi Rosicki, Mesut Özil och Cazorla och Giroud. Så alltså hade vi
Ja.
ju då Rosicki och Cazorla på varsin kant.
Och nog för att de inte är så, liksom, de är ju inga renodlade kantspelare, men så jävla bra fotbollsspelare som de var, så liksom gick ju det ändå. För jag minns många matcher som Rosicki ändå utgick från högerkanten, men sen att han liksom sökte sin centralt och så vidare och så vidare.
Ändå fint när man kollar på bänken också att vi hade några så här riktiga legendarer. Niklas Bentner,
Aha.
Carl Jenkinson,
Ja, det är fina namn. Fina gubbar.
Chuba Akpom
Ja.
och Isaac Hayden.
Aha. Men du,
Tidigare.
vet du vad jag kom att tänka på nu när du sa Mesut Özil säsongen han kom, och så sa jag säsongen 13-14, då kom ju han.
Ja.
Och tänker man på det så är det ju, han kom ju i augusti, eller första september va? Ja,
Ja,
där, deadline
första
day.
september.
Ja, precis. Och det är snart då, man skulle kunna säga att det är 6,5 år sedan Özil kom till Arsenal. Are you feeling old yet?
Ja, gjorde jag.
Det är sjukt vad tiden har gått ändå.
Ja. Jag var ändå förvånad när jag kollade. Alltså när man ändå kollade så långt fram som 14-15 att det fortfarande, men att det ändå var Mertesacker, Koscielny
Ja.
och ja, jag känner att man blir lite vilsen ibland åren så att säga.
Ja, kan man absolut lätt att bli. Vilken spelare du då? Nu har vi varit inne på startelvor och sådär, men vilken spelare skulle du säga ändå är decenniets spelare i Arsenal?
Det är svårt alltså, för alltså om man ska se till rena titelvinnande mål så är ju Ramsey ohotad. För det är ändå Ramsey
Ja.
som har vunnit två FA-cupfinaler och det är ju två största titlarna vi har vunnit under det här årtiondet.
Ja.
Men så, ja. Och sen så men skadad mycket och men sen är det vissa andra spelare som har haft väldigt höga toppar. Om man ser till ren toppnivå så är Sanchez också en het kandidat. Men med tanke på att han ändå har varit med under större delen utav årtiondet och ja, då får det väl ändå bli Ramsey någonstans känner jag.
Om jag får,
Koscielny skulle kunna vara en het kandidat också.
Om jag får flika in och svara på min egen fråga så är Ramsey alltså nästan ohotad decenniets spelare. Just att han har varit med. Han har ju bara missat en säsong i Arsenal det här decenniet. Och han har varit med och vunnit 3 FA-cup-titlar. Och liksom, jag har lite annan statistik här just på gjorda mål det här decenniet och gjorda assist, vem som leder. Aaron Ramsey ligger på 60 mål det här decenniet. Han är femte bäst i Arsenal med det. Och han har gjort 58 assist, vilket han är tredje bäst i Arsenal med. Och sen är det klart, han har frustrerat några matcher till och från, Ramsey. Men för min del så är han ohotad nästan, decenniets spelare faktiskt.
Jag funderar på den som måste ha flest framträdanden under decenniet. Det måste ändå vara Koscielny, va?
Kanske. Det har jag ingen stats
Nej,
på.
jag tänker bara för att han kom ju 2000. Han kom ju faktiskt 2010, 2011. Eller 2010.
Ramsey har nu är jag inne på Wikipedia. Ramsey har 262 framträdanden i Arsenal. Fast det är ju från när han kom i och för sig. Det är ju inte bara hela decenniet. För det är ju 2 säsonger innan. Men anyhow. Koscielny han kom i 2010. Från 2010 till
Men du
2019 har han
kan inte
205.
kolla på Wikipedia-fil. Du får kolla på riktig statssida.
Okej, men kollar du på riktig statssida så länge då?
Ska jag göra.
Vet du vem som har gjort mest mål i Arsenal det här decenniet?
Det borde vara Giroud eller Walcott.
Ja, det är Giroud är etta på 105. Walcott är tvåa på 93. Sanchez är trea på 80. Van Persie, boo, är trea på 61. Och Ramsey då är fem... Nej, Van Persie är fyra på 61, förlåt. Och Ramsey är femma på 60. Vet du vem som har varit mest assist i Arsenal det här decenniet?
Özil.
Rätt på 76. Walcott tvåa på 61. Du ser som jag var inne på, han har bra stats, Walcott.
Ja, men det var ingen överraskning för mig. Det
Nej.
vet man ju, eller det vet jag i alla fall att han.
Och sen Ramsey tredje mest assist på 58. Sanchez fjärde på 45. Och Cazorla delad fjärde plats på också 45.
Ska vi se då. Den gode Koscielny har 353 matcher i en Arsenal-tröja. 27 mål och 5 assist. Det är ju rätt hyfsat för att vara
Ja,
mittback.
det tycker jag absolut.
Ska vi se. Då som du säger så har ju Ramsey lite fusk då, för han har ju varit några säsonger innan.
Ja.
Men frågan är om han har gjort fler
Ja, för
ändå.
han är ju skadebenägen, Ramsey. Det var väl...
Ja, så ska man inte glömma att hans benbrott var 2011, så att då var han borta rätt länge.
Ja, precis.
Nu spelar han ingenting.
Nej. Nej, fan. Ta tillbaka honom.
Nu ska vi se. Ja, han har ju 369 då, men då sträcker ju det sig tillbaka till 0809.
Precis.
Så då kan vi nog med säkerhet säga att Koscielny är den som har...
Mest framträdande.
Ja.
Ja, vi slår fast på det. Men vi är ändå överens, både du och jag, att det är Ramsey som är decenniets spelare.
Ja.
Ja.
Kan du ta ut decenniets mål då?
Decenniets mål?
Där finns ändå några heta kandidater tycker jag.
Ja, du menar rent så här estetmässigt, snygghetsmässigt eller personlig favorit? Det känner jag är två olika.
Alltså personlig favorit så tror jag vi kan säga det på tre, att det är Ramsays 3-2 mål mot Hull. Eller?
Nej, ja, faktiskt min personliga favorit är Rosicki när han gör 1-0 målet borta mot Tottenham. Vart, det är säsongen 13-14, han bara smackar upp den i krysset.
Ja,
Jag vet inte varför jag gillar det. Jag gillar det målet så otroligt mycket. Vi vinner ju den matchen sen med 1-0 också.
ah, jo, men jag tänkte mer alltså, rent känslomässigt så
Ja.
trodde jag ändå att något av finalmålen skulle vara betyda mest ändå.
Ja.
Eller rent känslomässigt för mig så kan jag ju i och för sig säga att Ramseys 2-1 mål mot Chelsea är ju det mest känslomässiga för mig, för att då var jag inne på Wembley, så att
Ja.
det är ju ohotat nummer ett för mig och
Ja, det
sitter
förstår jag,
precis
det
i
förstår
linje med det.
jag. Nej, men
Så
det målet är ju självklart där uppe. Men mina estetsmässigt nu då, vilket som är snyggast, så är
ja.
det ju... Det, alltså Arsenals mål mot Norwich, när man säger the goal mot Norwich, alla vet ju vilken man pratar om. En annan kandidat är också Özils mål borta mot Ludogorets, om du
Ja.
minns. Ja. Rosicki har ju också ett jävligt fint mål också mot Norwich.
Nej, Sunderland.
Nej, det är Sunderland, förlåt. Det är också säsongen 13-14 när det är så här flipperspel, pam, 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 pam.
Och det är ju typ bara en eller två månader
Wilshere-målet.
efter Wilshere-målet, ja.
Ja.
Sen finns det ju... Sen har ju... Ramsey har ju några snygga som man kan... Inte de snyggaste, men några bubblare. Klacken mot CSKA Moskva är snygg.
Jag skulle precis säga den.
Skottet borta mot Galatasaray.
Oh, ja.
Sen har vi ju Aubameyangs lirarmål förra säsongen
Leicester, va?
mot Leicester, ja.
Ja, det är jävligt fint faktiskt. Det är lätt att glömma bort det för att det var under Emery, de tuffa Emery-åren. Men det målet är jävligt vackert faktiskt.
Sen om man vill svära i kyrkan så har ju person vi ej nämner vid namn ett väldigt snyggt mål mot Everton.
Nej, det har jag helt förträngt.
Assisterat utav Alex Song.
Ja.
Sen för mig, men det har väl kanske lite med att jag var där också. Jag är ju väldigt svag för Ramseys mål mot Fulham
Det
förra
är
säsongen.
fint. Det är också förra säsongen där. Ja.
Men jag vet att nästan alla säger att Leicester-målet är snyggare. Men för mig så, det är tajt, men för mig blir det ju, där blir ju det fällande rösten för mig blir ju att jag, ja, stod precis bakom målet när Ramsey klackar in målet.
Ja. Nej, men det målet är fint och det förstår jag. Det är ju grejen där med fotboll också, att det bygger ju på känslor, vad man själv tycker och om man uppfattar saker, om man är på plats som du var sådär. Så det finns ju inget fel och rätt, det finns ju bara sina egna...
Vi kanske bör nämna Giroud's mål mot Crystal Palace också. Det är också rätt hyfsat mål.
Den hade jag helt... Hur kan jag glömma bort den i sådana här sammanhang? Ja, det är fint. Ja,
Denna
det har
vann ju
varit...
ändå Puskas Award.
Ja, sant, sant, sant. Jag försöker tänka mig det. Det har ju varit en hel del fina mål. Det har det varit. Ja. Du, ska vi gå vidare till nästa del i den här podden?
Ja, eller du ska inte ha någon sån här säsong eller årtiondets match då, eller något sånt här.
Ah, vill du lägga fram det? Jag har inte skrivit upp det på mitt körschema, men har du en... det måste ju vara FA-cupfinalen 14, va?
Eller är det FA-cupfinalen?
17.
Ja, jag säger 17 blir det för mig, men det är dels för att dels för att det är ett bättre lag. Dels för att Chelsea hade vunnit ligan veckan innan. Dels för att Arsenal inte hade några mittbackar och Mertesacker gör sin bästa match i en Arsenal-tröja.
Ja, det har du jävligt rätt i, att båda matcherna har ju sin charm så att säga. Mot Hull ligger vi under med 2-0 och vi lyckas vända och liksom vinner på övertid och bryter titeltorkan. Men mot Chelsea, som du säger, där är vi ju riktiga underdogs. Jag kommer ihåg innan, jag var faktiskt i den här stugan och såg den finalen. Så tidigare samma dag så gick jag så här att bara, nej, vi kommer gå åt helvete, vi har ju inte ens ett lag att ställa upp på pappret liksom. Vi har inga backar, vi är bla 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 bla. Och så Chelsea har vunnit ligan och vi är överlägsna. Och vi går ju ut och liksom delvis dominerar Chelsea. Så att
Ja.
båda matcherna har sin charm, men jag vet, ja, det är hugget som stucket.
Sitter och kollar på, innan du ska få stänga det här kapitlet, men
Ja.
sitter och kollar på andra årtiondets, det här är också så här personliga elvor som folk har tagit ut. Vilket jag i och för sig inte håller med att 2000-talets elva inte skulle innehålla, att 2000-talets elva inte skulle innehålla Fredrik Ljungberg är för mig helt oförståeligt.
2000-talets.
Detta är en personlig elva jag läser bara på
Ja.
Bleach Report. Men då har de satt Lehmann i mål, Campbell, Keon,
Men
Sagna,
vänta nu.
Ashley Cole.
Det här är alltså från 2000 till 2010.
Precis.
Jaha,
Då hade
förra
jag ju
decenniet. Ja, yes.
petat Keon och satt in Kolo Touré.
Absolut.
Sen har de satt Patrick Vieira, Robert Pires, Cesc Fabregas. De har satt Fabregas på kanten. Och sen har de putt in Dennis Bergkamp, Van Persie, Henry. Så hade inte jag ställt upp den. Jag hade ju petat Van Persie och satt in Ljungberg.
Jag spelar till en ställt upp en 4-4-2 också, istället för en 4-3-3.
Ja.
Ja. Okej, men det är om det här decenniet. Nu tar vi och pratar lite matcher som har varit. Ja, då har vi ju då, Oskar, vi har ju tre matcher att prata om. Det är ju dels Everton borta, som var Ljungbergs sista match vid rodret. Det är Bournemouth borta, som var Artetas första match vid rodret. Och sen är det gårdagens match mot Chelsea. Jag har tänkt så här, att matchen mot Everton, det är ju nästan 2 veckor sedan, typ. Kanske inte riktigt, känns som det i alla fall. Så att vi kanske inte behöver prata jättemycket om den här matchen. Jag har 3 punkter som jag har skrivit i mina anteckningar. Sen om du vill lägga till något så are you good to go? Låter det bra?
Ja.
Ja. Okej, mina 3 punkter. Punkt nummer 1 från Everton borta var Saka, bra match som vikarierande vänsterback. Och den här punkten går igenom i alla de 3 matcherna som vi ska prata lite om. Han har varit bra, Saka.
Ja, verkligen.
Ja.
Förutom på att slå inlägg möjligtvis.
Ja, det är det han får träna på. Men jag tycker jag är så jäkla imponerad av honom. 18 bast och går ner och vikarierar vänsterback. Och är typ, han gör, sätter ju knappt en fot fel. Nu kanske jag överdriver, men det känns som det. Ja, nästa punkt från Everton-matchen. Chambers tillbaka i mittbackslåset. Och givetvis håller vi nollan.
Yes, ja.
Ja. Punkt nummer 3 som inte riktigt kanske handlar om fotbollen, men... det var ju under den här matchen vi hade vår julfest med Arsenal i Göteborg. Och jag vill bara lyfta det att vi, tack till alla som var där på julfesten. Superkul, superroligt. Vi fick ihop 12 000 kronor som går oavkorta till Barncancerfonden. Och återigen 1 000 tack till alla som gav priser. En speciell shoutout till Andrew Allen och Andrew Mangan för boken Together. Som jag vann.
Ja, det är bra att du tog den, Filip.
Ja, och författaren till boken som heter Clickbait som du vann. Författaren där minns jag inte riktigt vad han hette.
Darren.
Någonting. Darren. Just, ja, snyggt. Darren.
Men jag har ändå nämnt honom ganska många gånger i den här podden.
Jag tänkte på en sista shoutout. Det var egentligen det jag hade om Everton.
Jag måste bara kolla vad han heter nu då.
Ja.
Han heter... Egentligen borde jag gå och hämta boken. Darren Barry.
Darren Barry, okej. Bra. Vill du lägga till något om den Everton-matchen?
Nej, men det var ju fint att Ljungberg fick hålla nollan sin sista match. Det var en väldigt tråkig match.
Ja, jo, det var det.
Extremt tråkig om man ska vara helt ärlig. Sen, ja, vi håller ju nollan i alla fall, vilket ju var positivt. Lite lustigt med två tillträdande coacher som sitter på läktaren och två interim coacher på bänken. Mm. Det är väl det den kommer. Om den skulle hamna i någon historiebok så är det nog antagligen för att det är enda gången två interim managers har coachat sina lag. Och båda de nya tilltänkta tränarna sitter på läktaren. Mm. Det är nog enda anledningen att den här matchen skulle kunna gå till någon historiebok, tror jag.
Ja, annars var den ganska tråkig faktiskt, som du säger. Okej, men ska vi gå vidare mot bortamatchen mot Bournemouth då? Som då spelades på annan dagen. Boxing Day fotboll. Det är också några dagar sedan. Och jag tänker vi behöver inte lägga jättemycket vikt och diskussion vid det här. Så jag har faktiskt 3 punkter där också som jag drar. Och sen, om du vill lägga till något så är det bara shoot. Det här är ju kul inslag. Det kan vi ta med senare i podden. 12-3 punkter. Det kan vi dra om det är någon match vi släpar med. Och i alla fall, här kommer 12-3 punkter. Artetas första match då. Alla hade ett bättre, tydligare positionsspel. Uppfattar jag det som. Punkt nummer 2. Torreira, mycket bra i tydlig defensiv roll. Där är jag faktiskt lite stats på Torreiras match från Bournemouth. 100% vunna dueller, passningssäkerhet 88%, 77 lyckade passningar, 11 ball recoveries, en chans skapad, ett skott gjort, totalt 94 touches med bollen. Han gjorde en väldigt bra match, tycker jag. Och sen min tredje punkt som kanske kommer liksom hänga lite grann ihop med Chelsea-matchen som vi ska prata om då, är att vinnare av både bollstatistik och avslutsstatistik, som inte är, alltså det är ju verkligen kors i taket den här säsongen, och det är av mycket irriterande att inte vinna. Vi låg under med 1-1 och sen
1-0 låg vi med.
Låg under med 1-0, precis, förlåt. Strax innan halvlek. Och sen gör ju Aubameyang 1-1 mål i minut 62 där någonstans. Och jag tycker att den var så irriterande att ha den här känslan att, som jag i alla fall inte haft på länge, att säga, fan, vi var ju bättre laget, vi borde ha vunnit. Så det var gött och bekant att ha den känslan ändå, fast ändå inte, för man vill ju vinna. Det var mina 3 punkter mot Bournemouth. 12-3 punkter. Har du något att lägga till?
Ja, framförallt att vi borde ju vunnit den. Och det som fäller oss någonstans i min bok är ju att inläggen är bedrövligt dåliga.
Ja.
Ett utropstecken från matchen är väl ändå att Reece Nelson får förtroende som ändå har varit lite i, han har ju kommit in lite de senaste matcherna, men ändå varit ganska mycket i frysboxen. Sen att det är bara att ta från att efter matchen mot Everton att Ljungberg liksom öppet går ut och säger att det är inte okej okay att göra som Özil gör och bete sig på det här sättet. Och sen veckan efter, och att jag hade inte tagit ut honom även om han inte hade varit skadad.
Ja, när du säger som man gör så är det då mot City när
Där
han blir utbytt
han
och
sparkar.
sparkar och kastar saker omkring sig. Japp.
Ja, för att sen vara tillbaka i startelvan under Arteta som har sagt att alla spelare börjar på ett nytt blad. Men att han ändå är bra mot Bournemouth.
Ja.
Vilket är imponerande att Arteta. För jag gillar ju ändå den här bilden från Artetas första träning med Mesut Özil och en tränare. När de ska öva tacklingar eller väl de ska öva.
Just det.
Det är en ganska talande bild. Som om man har slängt in Özil på en amerikansk fotbollsträning.
Ja.
Den bilden är lite rolig tycker jag. Och Özil ser lite förskräckt ut. Men att han ändå fick liv i Özil kändes det som. Och få honom att jobba hårdare. Talar ändå om någonting. Det imponerar på mig. Sen så jag har fått lite skit för detta inemellanåt. Att det inte
Man
är
älskar ju
okej.
skit, va?
Okay. Ja, precis. Att det inte är okej okay att vara lite sådär hård mot Lacazette. Men jag tycker ju att Lacazettes usla form är ett problem för Arsenal. För hans bristande. Hade inte han haft så bristande speluppfattning så hade vi vunnit den här matchen. För jag tycker att han kommer mot mål flera gånger och han väljer fel passningsalternativ varje gång.
Ja.
Och det tar
Jag
för
ska...
lång tid.
ja, jag har ett speciellt läge från det. Vänta, jag har ju faktiskt lite mer anteckningar från det här. Det är en kontring vi får precis i slutet. Som jag tror
Till Nelson
Aubameyang,
eller?
ja, Aubameyang jobbar fram och sen Aubameyang till Lacazette. Och Lacazette passar den till Willock bara i sidled. Och Willock typ vet inte vad han ska göra, får panik och typ passar målvakten mitt på. Det är också intressant den här matchen mot Bournemouth att Lacazette valde att ta på sig skidpjäxorna istället för fotbollsskorna. För fy fan vad dålig bollkontroll han hade.
Ja, men alltså det är så konstigt också tycker jag. För det tycker jag framförallt, ja men som mot Bournemouth då. Jag tycker det är lite märkligt att när vi kommer i en kontring och Lacazette i det här fallet då har två spelare, han har två alternativ. Att han då väljer Willock i det här fallet istället för att välja Aubameyang som jag tror att alla i truppen borde veta att det är vår målfarligaste
Det
spelare,
känns som att alla borde ha
förhoppningsvis.
koll på det, ja.
Ja, men det är ju jättekonstigt för jag tycker det har varit i flera situationer när Aubameyang har varit med i anfall när vi har haft kontringar men folk väljer att lägga ut bollen hela tiden på högerkanten antingen
Ja.
till Willock i detta fallet eller till Reece Nelson. Det är som att ser ni inte att Aubameyang är med i speluppbyggnaden? Jag förstår inte liksom. Annars så brukar det ju vara tvärtom liksom att det blir att man ja men han är den bästa spelaren, ja men då ska han ha bollen hela tiden, vilket man ju har sett att det kan ju också leda till problem. Men det är ju konstigt att det har blivit åt andra hållet att nej men vi ger inte bollen till honom överhuvudtaget när han tycker jag upplever det som att han har varit med i jättemånga bra och varit i bra positioner flera gånger men det är ingen som spelar bollen till honom.
Nej, jag känner igen det här också. När jag sitter och tittar så byggs det upp en viss frustration över det. Att bollen hamnar hos fel person vid fel tillfälle.
Jag vet inte, jag var ute och kollade på lite fotboll här i lördags med Oskar Kling och god vän till dig och mig.
Ja, absolut. Shout
Precis.
out till Oskar Kling.
Ja, men och då pratade vi lite om att det för han tyckte jag var lite för hård mot Lacazette och han sa att Lacazette kommer ju hitta formen och så diskuterade vi lite att det är fascinerande att med alla formationsbyten och positionsbyten vi har haft på spelare under de senaste 1,5 året att vi aldrig någonsin har tänkt tanken och flytta på Lacazette istället för på Aubameyang. Att det är ingen som ens har testat det.
Ja, fast
Kan man vara så usel på en
får jag bara
kant?
sätta mig emot. Men på en, i och för sig, på en kant, där har du ju rätt. Det har jag inte testats, men det tror jag att där är han nog inte bra. Men däremot var det ju det Ljungberg gjorde under hans matcher. Han valde ju så här att, okej, Lacazette, jag har Lacazette och Aubameyang att välja på i en anfallsposition. Jag väljer Aubameyang. Och så sätter jag ut en renodlad ytter istället. Till exempel då mot Everton, om vi går tillbaka till den matchen igen, så var det Aubameyang ensam striker, Nelson Martinelli som yttrar. Och det har Ljungberg gjort i hans tidigare matcher också. Så att Ljungberg tog i det beslutet att nej, Lacazette, du platsar faktiskt inte, för jag vill ha balans och jag vill ha yttrar. Men nu har ju då Arteta under hans två matcher gått tillbaka till Aubameyang på en kant och Lacazette i mitten. Men jag tror inte Lacazette på en kant. Det gör jag faktiskt inte.
Nej, men det är lite komiskt, för jag vet ju att han har ju spelat på kanten i Lyon.
Jaha, han har gjort det.
Ja, jag är ganska säker på att han har gjort det lite. För om man kollar upp honom på Transfermarkt, och Transfermarkt brukar ju oftast ha ganska bra koll på vad de pratar om, ja, upplever jag det som. Då står det main position center forward, other positions right winger, left winger. Men det är, han har ju aldrig spelat ytter i Arsenal.
Jo, en match.
Har du det?
Nu måste jag tänka. Hans första match, tror jag.
Just det.
För Leicester, säsongen 16-17, första match på säsongen. För då låg vi under, va?
Yes.
Med 2-1. Och Wenger gjorde en klassisk Wenger och slängde in alla större anfallare på planen samtidigt. Och
2-1
då
låg vi inte under, vi låg väl under med
3-2
eller något.
3-2, förlåt.
För det blev, vi vann ju matchen med 4-3.
Ja, just det. Men grejen var ju då att då slängde ju Wenger in alla strikers på plan samtidigt. Och då fick Lacazette ta en kantposition, det minns jag.
Och hur gick det i den matchen? Vi vann.
Ja, vi vann. Jag minns inte riktigt om det var tack vare Lacazettes kantspel. Det låter jag vara osagt. Men
vad
gjorde vi?
Det var väl Giroud som avgjorde den matchen?
Det stämmer. Jag minns också sånt jäkla firande det var på Cheers under den. Det var en fredagsmatch också, minns jag. Det var en jävla god stämning.
Ja, det var just det. Det var ju Lacazette startade i den matchen.
Ja, jag vet. Han startade ju som topstriker då. Men sen slängde
gjorde mål
väl
efter,
på...
Hur många minuter tog det innan han gjorde mål?
Det tog 90 sekunder, tror jag. 1,5 minut, om jag inte är helt ute och cyklar.
Precis, 2 minuter står det på klockan då, för att det blir 2.
Just det. Men du, ska vi gå vidare mot Chelsea-matchen, gårdagens match?
Ja.
Som lite grann då kommer bli den här poddens fokusmatch. Och då gör vi väl alltid som vi brukar göra med fokusmatcherna, att vi börjar med startelvan. Och så får du säga vad du, dina tankar kring den och sådär, vad du tänkte där och då. Jag drar den. Leno i mål, Maitland-Niles högerback, Chambers och David Luiz mittbackar, Saka då vänsterback, Torreira, Guendouzi sittande, Nelson högerytter, Özil 10, Aubameyang satt på en kant av Arteta och Lacazette högst upp. Vad var dina tankar och funderingar kanske också?
Ja, nej, men det var väl inte, det var inte så att jag kände, det var ju ingen annan som jag kände att det fanns inte så mycket val att göra.
Nej.
Det fanns väl typ ingenting. Det var inte så att jag kunde se någon på bänken och tänkte, aha, varför spelar inte den här spelaren?
Ja, det skulle vara PP i så fall.
Ja, PP möjligtvis då, men det kan jag ju förstå att man är orolig för den defensiva situationen, och framförallt då när vi inte har någon ytterback.
Ja. Vi har ingen ytterback, men jag vill bara ta tillfället i akt när du säger så, att lyfta ett finger för Saka som jag gjorde, men också ett finger för Maitland-Niles som jag tycker har rest sig när, jag vet inte riktigt, men kan det vara de två, tre senaste matcherna när han har spelat högerback, så tycker jag att han har rest sig och blivit bättre. Annars känns det som han har fått upp glöden och hungern igen. Han gick ut i en intervju här för ett tag sedan och grinade över att han inte ville spela högerback, men nu tycker jag att han har liksom, jag vet inte, är det Arteta-effekten på honom? Att han har fått upp glöd och hunger och passion, och jag tycker han har gjort bra matcher de här tre matcherna. Ja, just det, han har spelat högerback alla de här tre matcherna. Jag tycker att han har gjort det bra.
Ja. Ja, nej, jag är verkligen villig att hålla med. Mm. Jag har själv inte reflekterat så mycket över det, men jag lyssnade på Arscast, som vi brukar citera, som du säger.
Jajamän.
Alltid. Inte en podcast utan att vi citerar Arscast.
Gotta love Arscast.
Precis. Men det här med att vi har fått, eller att Arteta kör lite asymmetriskt för er som har spelat FIFA och Football Manager med sina ytterbackar, att de tar, inte hela tiden, men att de emellanåt tar en asymmetrisk formationsposition, att de liksom går inåt i banan, och det är ju ändå ett drag över någonting som han vill tillföra till Arsenal. Har du tänkt på det?
Ja, jag har tänkt på det. Jag tänkte redan mot Bournemouth att liksom ytterbackarna gick in i planen, och det är väl något som Arteta har plockat med sig från Pep. Och Pep spelade ju väldigt tydligt så i City också, men framförallt i
Nu
Bayern
måste jag
München.
stoppa det här. Du menar som Arteta lärde Pep?
Är det så det var?
Du ser ju hur det går för Pep. Det var ju
Ja, ja,
förlust
ja.
direkt utan Arteta.
Ja, han vann ju förvisso igår då.
Ja, förvisso. Men första matchen utan Arteta, då var det tokförlust.
Då var han jätteledsen. Han satt och grinade utan att heta. Nej, jag har tänkt på vad du säger. Absolut, absolut. Jag tycker det är... Och det är väl det, om jag får fortsätta ditt resonemang med lite grann mitt eget, som gör det ändå så, ändå, vad ska vi säga? Det har ju varit en oavgjord och en torsk nu med Arteta. Och det är ju inte jättekul, det är ju inte jättebra resultat. Men det är ändå det som gör det intressant och spännande att man har en ny manager med en sån jäkla tydlig spelidé och sätt att se på fotbollen. För det här var ju det här man saknar med Emery typ. Att nu har det bara gått två matcher, men man ser direkt att det här med ytterbackarna, jaha okej, okay, han vill spela så, han vill spela så, jaha okej, okay, han vill göra så, han vill göra så. Och så, ja, det är att man får liksom få upp hoppet ändå, trots att, jag måste ärligt säga, trots att efter matchen igår så var jag jävligt låg, men ja.
Ja, nej, jag är helt med det där. Man ser ju hur mycket fantastiskt, vi får börja prata lite om matchen också.
Absolut, självklart.
Fantastiska 35 minuter igår som tvingar Frank Lampard till att göra ett byte direkt.
Det har du helt rätt i. Men, alltså första 35, är, ja, vi säger det första halvtimmen, runda slängar. Så Arsenal har ju lekstugan med Chelsea och jag tycker borde ledat mer än 1-0. Aubameyang gjorde ju 1-0 på en hörna där. Chambers assist. Where
Jajamän.
are the haters? Ja. Men efter att Lampard gör sitt byte och släpper in hur uttalas det ens? Jorginho eller Jorginho?
Jorginho.
Ja, anyhow. Och ändrar om i hans taktik, så är ju Chelsea det bättre laget. Och vad jag finner lite oroande är ju ändå att Arteta inte hade något svar på detta.
Då ställer jag motfrågan till dig.
Gör
Av
gärna det.
de spelarna som var på bänken, tyckte du det
Ja.
fanns mycket alternativ att göra om i laget?
Jag tycker framför allt mot andra halvlek, när det var tydligt att Lacazette var helt... Han blev ju dessutom varnad också, for no fucking reason.
Ja,
Men
förutom att
det...
han kanske var, man kan ju faktiskt inte, även om jag såklart tycker att det var felaktigt, men jag menar, du kan inte stå själv. Det är det jag säger med Lacazette den här säsongen. Han gnäller och skäller och bråkar och är sur på allt och alla.
Han har mer energi på att gnälla och skälla än att liksom fokusera på sitt spel. Det har du helt rätt i. Men det jag skulle komma till, att Lacazette var ju helt jävla slut i mitten på andra halvlek. Då tänkte jag så här, byt ut Lacazette mot Pepe, sätt ut Aubameyang högst upp, Pepe på en kant och så lägg långa bollar som Pepe kan springa på. Och man har ju sett Pepe, alltså han kanske inte jobbar jättebra i defensiven, men Karn kan ju dribbla. Han blir ju genast ett orosmoment för Chelsea om han är på planen. Han tar sig förbi vem man vill, en mot en egentligen. Chelsea är ju tvungna att sätta två gubbar på PP. Och då vågar de inte gå fram lika mycket. Nu återigen, jag sträcker upp handen och säger att det är görlätt att vara, vad heter det, klok i efterhand. Men det är ju det jag skulle gjort. Jag tyckte att det var ganska tydligt i mitten på andra att det var det som behövdes göras. Du kom ju det där bytet typ i 85 minuten. Och då var det till och med Nelson som gick ut. Så att...
Det som hade i min bok som hade behövts igår, som det alternativet fanns ju tyvärr inte på grund av skador då. Det var ju, det hade behövts ett alternativ och få bort Guendouzi från Och få utgå en doci, det var det som fattades för mig. Det hade behövts någon som hade kunnat gå in på mittfältet. Även om många inte tycker om Xhaka, så vi saknar Xhaka igår, i mening.
Jag håller med dig och jag får ju skämmas över att jag har ju spytt galla på Xhaka i den här podden mer än en gång, om man säger så. Men det blir ju också så tydligt i de matcher han inte är med, som igår, som du sa, att det blir en annan dynamik mellan Torreira och Xhaka än vad det är med Torreira, Guendouzi, Xhaka, Guendouzi. Och då vill jag inte rykta spyan mot Guendouzi istället, men han har liksom inte samma sätt att läsa spelet och liksom täcka upp ytor, eller man ska säga. Jag håller med dig där, att jag tror att det hade sett annorlunda ut hur konstigt det än låter, med Xhaka på planen.
Ja. Nej.
Och sen, förlåt om jag avbryter dig, och sen tror jag att skadan på Chambers, alltså att det straffade Arsenal tydligt. Framförallt, tittar man på målen där, så är ju Mustafis försvarsspel, det är ju inte bra.
Det är ju Mustafi.
Ja, och det var som du skrev under matchen här, att nu bevisas det, upp till bevis nu, om Arteta är mastermind. För håller vi nollan med Mustafi, så är ju Arteta ett taktiskt geni. Men inte ens Arteta kan göra någonting åt Mustafis ursäkt till försvarsspel.
Nej, nej, men jag är med dig. Men jag kan ju ändå ursäkta Arteta lite med att det inte finns mycket att göra. Vi har inte så här jättemycket val. Det är inte säkert att... jag är helt med dig att det är klart det var ett alternativ att ta ut Lacazette. Ja. Men det är alltid det här med att man har gjort ett byte, och samtidigt så kan det säkert påverka honom. Klara Mustafa att spela klart matchen. För det såg ju ändå tveksamt ut. Även om Mustafa inte... jag tyckte Mustafa var okej ändå. Inte bra, men okej. Så jag tycker ändå han ska ha lite credit för att han är helt orädd efter att ha fått den här smällen i huvudet. Att han går in och... man hade inte varit jätteförvånad över att Mustafi hade struntat i att gå in i en nickduell efter att någonting har hänt. Det är ju så man brukar tänka sig Mustafi.
Jag tycker ändå Oscar, det är ju för att han inte har något i huvudet att vara rädd om.
Nej, men jag tycker ändå han ska ha lite credit för...
Ja.
Och jag kan tänka mig att det påverkar Artetas gameplan. Vad händer om Mustafi inte kan spela klart matchen? Att han väntar lite med bitarna för att se att Mustafi... Jag tror ju att det har en... jag tror det har en inverkan. Att han är inte säker på, kan Mustafi fullfölja matchen?
Du, på tal om byten här, vet du vad jag ser nu med matchen mot Bournemouth och matchen mot Chelsea? Att det i stort sett är exakt samma byten Arteta gör. Vi ska ju kolla mot Bournemouth här, så går Sokratis av. Nu är det förvisso, ja, det är i slutet på andra halvlek, men han går av en huvudskada. Mustafi kommer in, det är en mittback, och Mustafi kommer in. Willock går in istället för Özil i minut 74. Det är typ nästan exakt samma minut, och det är ju samma byte som mot Chelsea. Och Nelson går ut mot Pepe i minut 80 mot Bournemouth. Och här är det samma byte, fast det sker i minut 85. Är inte det lite oroväckande att han gör exakt samma byten? För det är ju inte riktigt, det är ju inte samma matchsituation, om man säger så.
Nej. Seriöst, men där tror jag ju, tror inte man ska underskatta att vi det kan vara oroande, men man ska inte underskatta att till exempel en annan spelare som vi saknade igår, i min mening, är ju Martinelli.
Just det. Vart var han förresten?
Han är
skadad
också.
Ja, just det.
Så Martinelli saknas ju. Vilket Martinelli hade ju varit ett jättebra alternativ att kunna byta in.
Definitivt.
Igår, om man nu hade velat ta ut Lacazette och få upp Aubameyang,
Ja.
så hade ju det varit ett väldigt bra alternativ som vi
Ja, men...
tyvärr inte har.
Nej, det är sant. Det är sant.
Och sen att kunna ha en Ceballos, även om Ceballos inte har varit en bra inhoppare, men och bryta dynamiken med Guendouzi på mitten och få in en Ceballos istället för
Ja.
Guendouzi och ja, nej, det är tråkigt att det inte. Och sen så tror jag man får ha lite överseende också med att det är just julperioden.
Att det är mycket matcher, tufft schema eller?
Ja.
Det är ingen lätt sits han kommer in i Arteta. Det är så här tuffaste schemat på säsongen och det är mycket skador. Och det är inte nog med att matcherna är tätt också. Det är jävla tuffa matcher nu hemma mot Chelsea. Sen är nästa hemma mot United. Och sen matchen efter det, det är väl i och för sig FA-cupen så det är väl inte jättetufft. Men han har ju inte, han har ingen lätt sits, Arteta. På tal om Arteta, jag tyckte det var snygga scener när Arteta efter slutsignalen gick och så här ändå krama om gubbarna och sen lyfta upp dem på för Saka satt ju på planen och såg rätt ledsen ut att Arteta gick där och lyfte upp honom och du vet så. Det är ju fint att se.
Ja, nu har vi ju undvikit det här en stund. Borde vi säga någonting om målen vi släpper in?
Jag skulle precis komma till det kanske. Alltså 1-1 målet. Det är enda gången och det är så typiskt. Jag ska berätta om min bror och jag som har jinxade 2 gånger under den här matchen. Första tillfället var dagen innan matchen var det i och för sig. För då pratade jag med min bror och han sa så här: du, han Leno i Arsenal, hur bra är han egentligen? Och då sa jag så här, alltså frågar du mig så är han ligans bästa målvakt. Han har inte satt en fot fel eller en hand fel på hela säsongen och inte hela förra säsongen. Och vad händer då i den här matchen? Det är första gången sedan han kom till Arsenal som han är ute och hänger tvätt, typ, som jag kan minnas.
Nej, det är det inte, men ja.
Okej, ja. Det är
Han har
inte många gånger.
gjort det förra säsongen också.
Ja, okej, men
De
den här
visar något i
säsongen då?
studion att han gjorde det förra året också.
Aha. Då var jag så förbannad så då hade jag stängt av TVn, tror
Ja.
jag. Okej, men det är inte ofta han är ute och hänger tvätt. Han har ju varit så...
Absolut inte.
Nej, han har ju varit riktigt, riktigt stabil. Den andra jinxen... Jag skrev lite med min bror under matchen och då skickade han en liten rolig stat i halvlek som var så här. Den senaste 68 matcherna som Arsenal har ledit i halvtid på hemmaplan i halvlek då. Jag leder i halvtid. Ja, det är samma sak som halvlek. I alla fall, på hemmaplan har de förlorat 0 matcher och kryssat 5. Och vad händer då i andra halvlek?
Vi förlorar.
Ja. Och det är så jävla typiskt. Ja, jag sa något om att det är enda gången Leno ute hänger tvätt på 1-1 målet. Vill du säga något om 2-1 målet?
Så jag tycker vi lämnar alltså att 1-1 målet görs av Jorginho som borde varit utvisad.
Ja, just det.
Det bör ju nämnas också i situationen. Det är väldigt väldigt märklig domarnivå att inte Jorginho är utvisad innan. Sen så har jag sett att det är mycket Chelsea-fans som tycker att Guendouzi borde varit utvisad i första halvlek.
Skitsnack, säger jag till det.
Sen så, ja. Han är ju inte. Det är ju, ja. Situationen som Chelsea-fansen tycker det är när han är och rycker i Tammy Abraham i straffområdet. Det vore bra tycker jag om Arteta kunde lära våra spelare att man inte rycker andra spelare i armen in i straffområdet.
Det är mycket Arteta ska lära våra spelare här nu.
Jo, men ja. Det är sånt som. Han har ju snackat om att han vill ha taktiska fouls. Men en taktisk foul är inte att dra motståndarspelare i armen eller över axeln i straffområdet.
Nej, det är inte bra.
Nej. Gärna sluta med det.
Ja.
Guendouzi och Sokratis och Luis och Mustafi, du behöver inte spela mer så att. Ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om andra året.
Ja, jag kan ta över det här att
Jag har inte kollat på några repriser på det eller någonting. Jag bara. Ja.
andra målet tycker jag det är så här typiskt. Det är så lätt att skylla på Mustafi för att han är så dålig, men jag får göra det igen för man ser tydligt på bilderna att Tony Abraham går ju ner, han får en boll till sig. Ja, skräll. Han går ner och hämtar den. De passar förbi vårt mittfält. Där är ingen. Båda våra mittbackar, när Abraham får bollen, istället för att gå upp, någon går upp och backar. eller pressar så som Chambers brukar göra. Han brukar alltid gå upp och sätta press och den andra mittbacken faller bak. Så faller båda mittbackarna bakåt och Tony Abraham får vända upp med bollen. Förlåt, han heter Tammy. Jag sa Tony. Skitsamma. Han får vända upp med bollen. Titta lugnt och stilla. Ja, de springer bort från mig. Ja, men då kan väl jag sätta full fart framåt. Och sen sätter han full fart framåt. Passar kompisen vid sidan. Får tillbaka den in i boxen. Kan han göra en snabb liten vändning. Mustafi sätter sig på arslet som vanligt. Och sen bara lägger han in den. Där.
Ja, jag har inte mycket att tillägga till det.
Nej, jag säger det att med all säkerhet att hade Chambers varit kvar på planen hade vi hade kanske inte vunnit, men vi hade i alla fall fått en poäng. Du, ska vi avsluta den här diskussionen och gå lite vidare med säsongens spelare, inslaget säsongens spelare?
Ja, säsongens spel. Nu får jag ta över, Filip. Det är du som ska ta ut säsongens spelare, så då kan inte du presentera inslaget.
Kör.
Säsongens spelare är alltså inslaget där gästen, eftersom vi inte har någon gäst, så blir detta idag Filip som ska ta ut sina topp tre spelare från matchen. Den tredje bästa spelaren får 1 poäng, den näst bästa spelaren 2 poäng och den bästa spelaren 3 poäng, som sedan går vidare till en tabell, en sluttabell, för och utse vem som har varit säsongens spelare enligt podcasten, och gärna med en liten motivering till varför du har valt dina spelare.
Absolut.
Är du med på hur det går till?
Jag är med på hur det går till. Fan, snyggt jobbat, Oskar.
Tack så mycket.
All right. Min enpoängare ger jag till, jag nämnde honom lite i början när vi pratade om den här matchen, ger jag faktiskt till vår högerback Ainsley Maitland-Niles, som jag tyckte matchen igenom hade absolut kontroll på sin högerkant och gjorde en väldigt bra match. Jag tycker om hans samspel med Nelson. Jag tycker de två har väldigt bra spel tillsammans också. Nelson gjorde en bra första halvlek. Han var med på listan fram till halvlek, men så tyckte jag han försvann lite grann i matchen. Medan Maitland-Niles tycker jag han gjorde väldigt bra match på matchen igenom. Så en poäng till Maitland-Niles.
Ja.
2 poäng då, jag fortsätter. 2 poäng går till Lucas Torreira, som jag tycker återigen gjorde en väldigt, väldigt bra match i sin så här nya tydliga defensiva roll. Han ska inte vara någon tia. Jag och Emery, jag pratar med dig. Utan han stod framför backlinjen, tog bort det som kom, rensade, blockerade, stoppade upp spelet. Jag tycker han var bäst i första halvlek. Sen så vart han lite... jag vet inte... andra halvlek så vart han lite överspelad. Kanske var för att han var själv där. För att Guendouzi löpte lite på eget bevåg. Men 2 poäng till Torreira, som jag tycker gjorde en väldigt, väldigt bra match. Och 3 poäng. Och nu får du, sitter du ner, Oskar, och alla som lyssnar nu. Det här trodde jag aldrig jag skulle säga. Men 3 poäng och matchens Arsenals bästa spelare går faktiskt till David Luiz.
Ja.
Jag tycker redan från början att han såg så jäkla sugen ut, och det började faktiskt innan matchen när han la ut en bild på hans Instagram och Twitter med han i Arsenal-tröja, så hade han klippt in liksom när han håller en Arsenal-flagga, och så minns jag inte riktigt, men så här: come on Arsenal, let's show them that London is red. Jag bara, yes! Nu kör vi! Och han hade i första halvlek en bicicleta på en hörna, han hade en frispark, han satte inte en fot fel i försvarsspelet. Han blockerade, han täckte bollar, han tryckte bort, det var någon gång på en hörna som Chelsea hade, tror jag, när han stod och skulle försvara, så kom det upp någon Chelsea-spelare, kom inte ihåg vem det var, och så här försökte så här knuffa bort Luiz, och Luiz typ bara stod och skrattade åt den Chelsea-spelaren, för han hade ain't got nothing on him. Så jävla synd ändå att det blir förlust i slutet, för jag tror att ingen blev ledsnare än mig och Luiz, för jag tyckte Luiz gjorde hans bästa match i Arsenal, tror jag. Jag tyckte han var riktigt, riktigt, riktigt bra.
Ja.
Jag har bara en sak att säga innan vi tar en liten paus och blickar framåt. Det är att, och nu drar jag ner stämningen som fan innan vi blickar framåt, men att Arsenal avslutar den här året, kalenderåret, med bara en vinst på de 12 senaste matcherna.
Vill du att jag höjer dig och säga att det är en vinst på de 15 senaste matcherna?
Är det så illa till och med?
Jajamän.
Herregud. Ja.
Om man tar in alla, om man tar in alla turneringar.
Ja, precis. Bottenstriden. Ja. Det är på riktigt nu, kampen om nedflyttning.
Det är
Men
bara i
skitsamt.
ditt huvud.
Ja, det är väl det. Du, vi tar en liten kort paus och så blickar vi framåt lite grann. Då ska vi alltså blicka lite framåt och lägga de här 15 matcherna med en vinst, enbart en vinst bakom oss. Och blicka framåt det nya året 2020, Oscar. Det börjar med United hemma.
Kul.
Ja, vad roligt att du säger det. Varför ska det bli kul då?
För att då ska vi ta vår första vinst under vår nya tränare Arteta.
Och varför kommer vi göra det?
För att vi har gjort stora framsteg under den här korta perioden. Och till matchen mot United så är någon spelare tillbaka, vet inte vem. Jag tror på att någon spelar tillbaka. Om det
Vadå,
är så.
du vet inte om någon är, utan du bara säger att någon är.
Men det är flera stycken spelare som men har varit på gränsen av att vara spelklara, som jag har förstått det. Till
Aha.
exempel Martinelli och
Ceballos kanske.
Ceballos. Rob Holding borde ju vara spelklar någon gång, kan man ju tycka.
Ja, det är
Stackarn.
satan vad Rob Holding och Bellerin liksom väntar på sig att bli 100% spelklara. Men med så allvarliga skador så det tar ju tid alltså.
Ja, det gör ju det. Nej, men sen vet jag inte. Så jo, nu ska jag berätta för dig varför vi vinner. Vi
Ja.
vinner för att mot United så kommer vi ha mer bollinnehav än United. Och Manchester United vinner inte matcher där de inte har. Eller nej, nu blir det fel. Vi måste se till att Manchester United har mest bollinnehav om vi ska kunna
Exakt.
vinna.
Ja. För det är lite grann det jag har skrivit upp också, att United är ju bara bra mot bra lag där de kan ligga och kontra. Som tur är så är vi ju skitdåliga just nu. Alltså, skitdåliga. Så det talar ju för oss.
Ja, finns ingenting att ha.
Nej, vi behöver inte oroa oss. Det är bara att fortsätta samma jävla skitdåliga form och så kommer vi vinna. Ja. Nej, men jag håller med dig. Det ska bli kul. Det är ju så roligt nu ändå med Arteta och så. För när det var Emery och det gick som dåligast så hade man genast ångest efter nästa, eller för nästa match. När matchen var slut liksom. Då var det så här, åh nej, om 4 dagar är matchen. Åh, fy fan. Men nu är det ju så här, redan efter typ 2-3 timmar efter matchen igår så är det så här, fan jag är sugen på nästa match. Nu jävlar ska vi ta revansch. Det liksom är mer den känslan nu för mig. Och därför, jag ser redan fram emot United. Det kommer bli riktigt, riktigt skoj.
Ja, för Arteta kommer ju bli, vadå?
Han kommer bli
Världens bästa manager enligt.
David Luiz.
Ja.
Ja, jag
Det
läste det här.
var inga dåliga hyllningsord efter två matcher som huvudtränare.
Nej, jag läste det också, var lugn nu. Men det är ju många i Arsenal som har verkligen hyllat Arteta nu. Saka var ju också ute i någon intervju och hyllade att ja, han har lärt mig så himla mycket på så kort tid. Och det är ju positivt såklart och allt man läser och hör. Men krasst nu, Oscar, vi måste börja vinna fotbollsmatcher. För hur man än vrider och vänder på det så är vi ju inblandade i nedflyttningsstriden. Det är 6 poäng ifrån nedflyttning.
Stämmer.
Ja, så att
Men vi kommer
lär
ju
dem vad du
vara.
vill, bara ni vinner matcherna, Arsenal. Ni kan lära er hur mycket som helst, bara ni börjar vinna. Det är allting handlar om nu.
Ja. Så är det. Men vi vinner mot United.
Ja, det är bra. Jag tror också vi vinner mot United. Jag tror vi vinner mot United. Jag har en bra, bra positiv känsla och det är ju fan viktigare än något. Vill du ställa upp laget på något speciellt sätt, eller? Jag vill se
Nej.
PP från start.
Okej.
Fråga mig inte varför, jag är bara sugen.
Ja, kan vi bänka Lacazette då?
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Och sen är jag nyfiken på, jag vet inte om det kommer hända, men jag är nyfiken på att se ett centralt mittfält med Torreira och Ceballos.
Ja. Jag vet inte om Sebastian är spelfrånen.
Nej, det kanske är det. Men om man skulle vara det. Sen har vi FA-cupen. Snart. Around the corner. Jag vet inte om vi hinner spela in något innan det. Men kanske vill säga några välvalda ord innan. Vi möter Leeds.
Ja, får se om ni kan återuppliva några fina minnen mot en måndagkväll mot Leeds i FA-cupens tredje omgång.
På tal om decenniets mål.
Ja, det är nog ändå decenniets mål.
Ja. Det är som jag har tänkt med FA-cupen nu. Det är ju att ligan är ju körd. Alltså det är ju inte körd. Vi måste ju vinna för att hålla oss kvar. Men liksom så. Europa League är vi ju kvar i. Men FA-cupen är ju fortfarande en turnering där. Alltså vi kan ju vinna FA-cupen. Och vinner vi FA-cupen. Eller du ser, jag är redan framme i maj och eventuell FA-cupvinst. Men det är ju fortfarande en turnering där it's a clean slate. Det är ju färskt blad för alla lag. Där kan ju alla gå in och verkligen säga, nu är det här vår cup. Det här är vår turnering. Vi ska göra allt för att vinna den. Och det kanske Arteta satsar på för att få lite förtroendekapital, eller vad man ska säga. Om man ställer upp med ett starkt lag mot Leeds för att verkligen visa att jag tar allt. Och bygga en vinnarkultur också. En vinnarkultur runt klubben nu.
Jo, men det kan jag ju se också med tanke på att vi har ju, där är inte så tajt matchande heller. Då spelar vi på
Nej.
måndagen och sen spelar vi på lördagen. Så att det finns ju, för mig så ska vi ställa upp ett bra lag.
Ja. Jag är inne på det
Det
spåret också faktiskt.
jag vill bara, du pratade om det kan vara någon spelare som är tillbaka.
Ja.
Då kan jag bara flika in då att inför Chelsea-matchen då var ju Hector Bellerin tight right hamstring being assessed ahead of Chelsea. Sen var även Dani Ceballos tillbaka i full träning från hamstring
Ja.
och kollas inför Chelsea. Sen var det Rob Holding tillbaka i full träning från knäskada, också kontrolleras inför Chelsea. Och sen var det Gabriel Martinelli left hamstring, också kollas inför Chelsea. Och sen var det Socrates concussion sustained during Bournemouth away, will miss Chelsea and will be managed as per concession protocols. Så att
Okej.
alltså tröttsamt att läsa inför varje match att någon eventuellt kan vara tillbaka, men det känns som att någon av alla, antingen Ceballos, Martinelli, Socrates eller Bellerin, bör ju vara tillbaka
Ja.
mot United. Jag tror på det.
Ja, det
Däremot
hoppas vi verkligen
så
på.
verkar det ju som att det första skansen på Chambers såg ju inte bra ut om jag har förstått det rätt.
Nej, precis. Det är ju. Vi sa ju att han gick av skadad mot Chelsea och första prognoserna ser ju som du säger, det ser inte bra ut. Och det är så jävla typiskt när vi har Holding tillbaka från skada. Och det ska vara Holding och Chambers som är vårt mittbackslås. Så blir Chambers skadad istället. Det är så jävla typiskt. Du, det finns en annan sak som jag tänkte bara prata av. För jag behöver avrunda här om en liten stund, såg jag när jag kollade på klockan. Vi har ju pratat ganska länge också. Men det börjar ju i och med januari. Så öppnar januarifönstret. Och öppnar man en nyhetskanal eller valfritt socialt medie så står det ju att Pierre-Emerick Aubameyang har lämnat in en transfer request. Och att hans agenter har gått ut till Arsenal och sagt att vi kommer göra allt för att han ska lämna i januari.
Och då läste jag förut det mest deprimerande ryktet någonsin. Vilket rykte läste jag om jag läste vem som var öppen för att ersätta Aubameyang i Arsenal?
Oliver Giroud.
Kan det bli mer deprimerande?
Aj, jag skrattade bara. Jag såg det på en meme som jag tyckte var så jävla rolig. Du har sett Endgame med vad heter det? Avengers Endgame, va?
Nej, det har jag
Nej,
inte.
okej. För er som har sett den i alla fall så finns det en scen när Thanos, det här för Oscar, du får ju bara för låtsas hänga med nu. När de är i ja, spola tillbaka klockan, rest i tiden så att säga, så är det en scen med Thanos där han säger "You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me." Fast istället för Thanos så är det en bild på Giroud.
Ja.
Och jag läste också det. Det ryktet också som fortfarande är ju att Aubameyang ska gå till Real Madrid och Real Madrid slänger in han, vad fan heter han? Jovic. I dealen. Det ser jag ju hellre än att få tillbaka en trött Giroud.
Ja.
Däremot, med det sagt, så vill Aubameyang gå, så måste vi sälja i januari, för sen får han ju gå gratis.
Nej.
Nej. I sommar.
Han har 18 månader kvar på sitt kontrakt.
Okej, så i sommar kan vi få betalt också.
Ja.
Men
så om vi vill ha någon rimlig chans att komma någonstans, så tycker jag vi ska försöka övertyga Aubameyang om att ha kvar honom till i sommar.
Och sen att gå i sommar. Men däremot tycker jag att anfallsposition, eller så sälj Aubameyang nu, investera i mittfält och försvar. För Xhaka, han kommer ju lämna till Hertha Berlin.
Ja, han vill gå till ett annat lag på 12:e plats. Hertha Berlin alltså.
Jaha, ligger de också 12:e plats. Ja, i alla fall. Och då är vi en man kort på innermittfältet. Ska vi då hinna köpa in någon? Eller liksom Ceballos får spela innermittfält. Maitland-Niles innermittfält när Bellerin kommer tillbaka. Så att, ja, hur illa det än låter med Aubameyang som har gjort överlägset mest mål, så vill han inte vara kvar, så sälj honom. Ta de pengarna, investera i truppen. Precis som Liverpool gjorde med Coutinho. Han var överlägset deras bästa spelare. Han ville inte vara kvar. Sälj honom, investera i truppen.
Jag tycker vi ska vänta till i sommar innan vi säljer honom.
Ja, får vi, kan vi få betalt i sommar också, så är det självklart ett alternativ. Men ja, det jag, som ryktas ut då är, som vi har sagt, Aubameyang och Xhaka. Däremot ryktas det ju in, som är, det är alltid roligare att läsa in. Det är ju, om det inte är Mustafi som ryktas ut, då är det jätteroligt. Är ju Upamecano från Leipzig som
ska vara tydligen hälft, som ska ha gått ner hälften i prisen i somras av oförklarlig anledning, och ska vilja, vilket då ska vilja lämna Leipzig som ligger först i Bundesliga.
Ja.
Jag får inte riktigt ihop logiken, men
nej, det är väl skit i logik, Oskar. Logik är tråkigt.
Det riktas även om Koulibaly.
Ja. Ja, men, och det är ju roligare att läsa, för det är ju försvarare och jag som har skrikit efter länge, om man säger så.
Ja.
Och Upamecano gjort det bra i Bundesliga, att när för framtiden. Koulibaly gjort det bra i Serie A. Han är ju några år äldre då, så det är ju som att få in verkligen ett rutinerat världsnamn. Pang! På mittbackspositionen. Men för att få in dem måste vi väl samtidigt generera lite pengar, och då är det väl Aubameyang och Xhaka återigen som kommer gå ut.
Kan vara så, ja.
Kan vara så. Så nu är det inte bara bollen på planen som är i rullning, utan det är också bollen i transferrykten som är i rullning. Och det är kul.
Ja, även om man är lite också nervös och skeptisk till vad de håller på med. För det finns ju, man blir ju lite mörkrädd när man läser att som egentligen då inte har med spelare att göra. Men när våran före detta tränare Unai Emery går ut och bekräftar att det var snack om att ge honom ett nytt förlängt kontrakt, då undrar man ju vad det är för kompetens som sitter på det där kontoret.
Mm. Det var ju också Tony Adams var ute och kritiserade kompetensen i kontoret. Var det typ idag eller igår, om du såg det?
Ja.
Ja. Som kritiserade Raul och Edu och frågade vad fan de höll på med. Det är ju de som ska vara ansvariga, och sen de har blivit ansvariga har ju värvningarna typ blivit sämre. Ja, jag vet inte. Det är väl bara att vänta och se, antar jag. Men du, Oskar, det var allt jag hade egentligen på mitt ganska långa körschema idag.
Ja.
Och jag ser på klockan nu att jag måste runda av här snart. Är det något du vill lyfta eller ta upp som nej, avslutning?
Ja, nej. Aubameyang har börjat jobba mer defensivt, glömde du att säga under matchen förut, tycker jag.
Ja, det glömde jag säga. Det tycker jag att det får man absolut lyfta.
Credit till Arteta.
Han vill väl visa sig attraktiv på transfermarknaden här nu, så han lägger in lite extra arbete.
Nej, det tror jag inte. Han går och stannar och går i sommar, säger jag då. All right. Han var ju ute och såg sin bror lite på Twitter igår, om du såg det.
Ja, med all rätt. Vad fan kan hans bror och farsa ta och hålla käften?
Ja, men jag tyckte det var lite roligt att han ändå tog tillfället i akt att svara. Och för att inte bara sitta här och svamla nu så folk förstår vad vi pratar om, så var det ju att hans bror kritiserade ju Arsenal på Instagram när de skulle anställa Arteta. Och sen så har Aubameyang hyllat honom i matchprogrammet i form av kapten. Och då så var det någon som hade lagt ut det på Twitter och hoppas att Aubameyangs bror läser detta. Och då hade Aubameyang svarat att han skulle se till att han gjorde det eller någonting i den stilen.
Okej. Ja, det var alla bra.
Yes.
Men då säger jag så här att då tackar jag dig, Oskar, för idag. Och jag tackar dig för det här året.
Och det här decenniet.
Och det här decenniet.
Vi
Ja,
måste nämna decenniet så mycket som möjligt.
det är det här decenniet vi har kommit och lärt känna varandra också. Det ska man inte glömma.
Nej.
Det är också det här decenniet som Arsenal Göteborg grundades.
Jajamän.
Så det är det här decenniet som du och jag blev medlemmar i Arsenal Göteborg.
Det stämmer.
Och hur gör man om det är någon mer som vill bli medlem i Arsenal Göteborg det här decenniet? De har ju en dag på sig.
Enklast är att gå in på arsenalgöteborgs.se hemsida. Kan man bli medlem via hemsidan nu?
Oj, kan man? Ja, jo, det kan man, men det står fel swishnummer, gör det.
Gör det?
Ja, så jag kan väl dra swishnumret här då, snabbt. Vill man bli medlem i Arsenal Göteborg det här decenniet? Det går också bra nästa decennium, men just det här decenniet, samma decennium som mig och Oskar, så är det. Swishar ni medlemsbelopp 100 kronor till nummer 123 270 8972. Märk betalningen med ert namn och mejladress.
Bra, Fyri.
Tack. Och för alla ni som har lyssnat så tackar jag tusen tack för ni har lyssnat det här året och även det här decenniet då. Och jag säger för sista gången det här året och det här decenniet, oh, to be a good.